Ja, vi håller på och läser ur Lukas evangeliet. Och det gör vi eftersom vår konfagrupp läser Lukas evangeliet. Och vi vill liksom knyta ihop det. Så nu är vi på kapitel 4 och Nathanael och jag ska läsa tillsammans de 13 första verserna. Yes.
Jesus återvände från Jordan, uppfylld av helig ande, och ledd av anden var han 40 dagar ute i öknen, där han sattes på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting, och när den var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom: om du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte bara leva av bröd.
Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sa till honom: jag ska ge dig all denna makt och härlighet, ty den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig ska allt detta bli ditt. Jesus svarade: det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka.
Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar att skydda dig och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Men Jesus svarade: det heter, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. När djävulen hade prövat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Han undervisade i deras synagogor och alla lovprisade honom. Han kom till Nasaret där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet:
Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.
Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: är det inte Josefs son? Då sa han till dem: snart kommer ni med talesättet, läkare, bota dig själv, och säger: allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också.
Sen sa han: sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag försäkrar, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på 3,5 år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem, utan till en änka i Sarefat, nära Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elishas tid. Och ändå blev ingen av dem botad, däremot syrien Naaman.
Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg.
Tack. Lukas kapitel 4. Lukas var läkare och han berättar detaljerat om Jesu liv. Han har samlat in ögonvittnenas berättelser och sammanställt dem i rätt ordning för att de som läser det han har skrivit ska förstå att det här är sant. I kapitel 4 så är vi faktiskt fortfarande i starten liksom på Jesu offentliga liv. Och det vi läst tidigare i Lukas 1, 2 och 3, det börjar ju med änglabesöken, Maria och Josef, Jesus barnets födelse i Betlehem, familjen som tvingas fly till Egypten. Och så kommer de tillbaka. Vi får läsa om familjegrälet när den 12-åriga Jesus har stannat kvar i Jerusalem och Maria och Josef är jättearga på honom och oroliga. Och sen tjofs så är han vuxen. Vi vet liksom inte så mycket mer om de där åren. Och där är vi nu. Och förra söndagen, ni som var här, hörde Ingemar Fager predika över en text som jag aldrig tror att någon har predikat över. I alla fall inte som jag har hört. Och det är den här släkttavlan som står i kapitel 3. Han läste vartenda namn från Jesus och bakåt i tiden ända till Adam. Och när man läser det själv så är det oerhört lätt att bara ge upp, sucka, fastna i konstiga ord och namn som man inte begriper. Men han predikade om det och betonade liksom varje människas plats i historien. Det är fantastiskt. Vi har läst en del av kapitel 4 här idag. Om hur anden leder Jesus ut i öknen där han sätts på prov av djävulen i 40 dagar. Och så hur Jesus efter det kommer till synagogan i Nasaret och läser det som man brukar kalla för Jesu programförklaring. Hur han retar upp folket som vill störta honom ut för ett berg och hur han går rakt igenom folkhopen. Och om man fortsätter läsa där vi slutade nu så ser man att Jesus tar sig till Kapernaum igen och hur han undervisar med makt och visar under. Han helar massor med människor och ryktet om honom sprider sig. Och bland annat Simon Petrus mamma blir helad från sin feber. Han driver ut demoner och säger åt dem att vara tysta. För de ropar irriterat mot honom och säger: vi vet vem du är, Guds helige. Du är Messias. Och sen går han vidare för att predika för fler människor. Och innan dess så söker han sig ut i ensamhet. Jesu offentliga liv, så som vi kan läsa om det i evangelierna, det startar med att Jesus döps av Johannes döparen i Jordan. Det står precis innan den här släkttavlan i kapitel 3. Och när Jesus kommer upp ur vattnet så sänker sig den helige ande i form av en duva över Jesus. Och från himlen hörs en röst som säger: du är min älskade son. Du är min glädje, eller du är min utvalde. Och direkt efter det så kommer liksom det vi har läst idag. Att anden, uppfylld av anden, så återvänder Jesus och anden leder honom ut i öknen. Och så står det att han under 40 dagar och 40 nätter frestas av djävulen. Det är liksom inte bara de här tre frågorna som kommer på slutet, utan under 40 dagar frestas han av djävulen. Och hela tiden utan att äta något. Och jag vet inte hur ni fungerar, eller de som finns i er familj eller era vänner fungerar, men när man inte får äta så är det ju väldigt stor risk att man blir ganska gnällig och kinkig. Man fräser åt folk, man feltolkar saker. Ja, så funkar jag. Djävulen är där hela tiden och frestar honom. Men den helige ande är också där. Och då tänker jag så här, ja, eftersom det bara är de tre frågorna så förstår man ju att Jesus måste ju ha berättat om de här 40 dagarna för sina vänner och för sina lärjungar. Men det är bara de här grejerna på slutet som är med. Och det är lite komiskt nästan när det står att efter 40 dagar, då blev han hungrig. Okej. Okay. Ja, vi är olika. Vad gör djävulen då? Vad är det han säger till Jesus? Jo, om du är Guds son. Inte eftersom du är Guds son, utan om du är Guds son. Du skulle kunna förvandla stenarna till bröd. Logiken är ju enkel och svårmotståndlig. Du är hungrig, du har makten. Vad är det som hindrar att du... Jag tänker att djävulen frestar Jesus genom att ifrågasätta hans identitet och att använda sin identitet för sin egen vinning. Och Jesus svarar, människan lever inte endast av bröd. Och sen då? Visar djävulen Jesus alla riken i hela världen? Det är en otrolig utmaning och lockelse. Om du bara tillber mig så får du allt det här. Och jag tänker att djävulen frestar Jesus igen att använda sin makt för egen vinning. Att tillbe för att få någonting. Och Jesus svarar, Herren din Gud ska du tillbe. Och så igen, om du är Guds son. Vill du inte att människorna ska se vem du är? Kasta dig ut från muren, låt änglarna fånga upp dig. Vilken grej, fatta vad det skulle snackas om dig i hela Israel, hela Jerusalem. Och jag tänker att djävulen igen då frestar Jesus att ifrågasätta sin identitet. Och att använda den för sin egen vinning. Och Jesus svarar, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Och senare när man läser evangelierna så säger han gång på gång, jag gör det jag ser min fader göra. Han använder inte sin makt för att liksom själv bli upphöjd. Vad är det anden gör? För anden är ju där, det är ju anden som har lett honom hit. Och jag har läst Magnus Malms bok Fri att tjäna flera gånger och kommit tillbaka till den. Och där skriver han just utifrån de här frestelserna som djävulen utsätter honom för. Så här säger han. Den heliga ande gör två saker med Jesus. Först bekräftar han Jesu identitet som faderns älskade son genom dopet. Sen driver han Jesus att testa sin identitet. I konfrontation med sin motsats. Först förankras Jesus i centrum. Och sen befästs hans gränser. Först allt det som Jesus säger ja till. Och sen allt han säger nej till. Gränserna är jagets konturer. Och det är i mötet med Satan som det blir tydligt vem Jesus är. Och vem han inte är. Och så säger Magnus Malm så här. Jesu 40 dagar i öknen är en skola och en förberedelse för hans offentliga tjänst. Det är en generalrepetition inför hans död. Exakt samma frestelse att använda makten för egna syften återkommer när Jesus hänger på korset. Hjälp dig själv nu om du är Guds son och stig ner från korset. Och Jesu tysta svar gestaltar samma hemlighet. Han besegrar inte djävulen genom det han gör, utan genom det han avstår från att göra. Det där kan vi stava på många gånger. Han besegrar inte djävulen genom det han gör, utan det han avstår från att göra. Ja. Så här såg det ut utanför kyrkan härom veckan. Nu är det väldigt fint, asfalterat hela vägen. Det är inte färdigt än. Men när de höll på att jobba som värst här utanför så har jag mitt kontor precis liksom vägg i vägg med det här brötandet som var. Och utanför mitt fönster så var det ett antal personer som höll på att gräva och fixa, och det var maskiner. Och de rensade och de tog bort och de fyllde på. Sen kom den här paddan som den kallas när de ska platta till allting. Och det skakade i väggarna och jag tänkte, hoppas det inte blir något nytt problem som dyker upp av det här. Och så djupt ner i backen där de hade grävt, så hittade de fyllnadsmassor som man hade lagt där när kyrkan byggdes. Och det gjorde underlaget för mjukt. Därför så tog grävarbetet längre tid och de fick jobba sig ner djupare än vad de hade planerat. Och för mig blev det där en ganska stark bild av hur det kan vara i våra liv. Det där som vi har slarvat med, det behöver grävas fram, göras om och göras rätt. Förr eller senare. Mm. Jag tänker att det finns som en ordning här i kapitel 4. Som ett mönster, ett arbete som måste göras. Först måste man vara förankrad i centrum, identiteten. Guds älskade son, Guds älskade barn. Och sen klar över gränserna. Det gör Jesus utrustad att tjäna människorna utan att vara beroende av deras likes, deras hyllning liksom. Och sen läser vi att han kan undervisa med makt. Han kan hela, han kan befria. Och efter det så behöver Jesus söka ensamheten och stillheten. Regelbundet. Och det är som att Jesus behöver det här mönstret, den här ordningen, för att kunna göra det han ska göra. Och jag anar att det är samma sak för oss var och en som kristna. För kyrkan. Det blir ingen äkta frukt utan identitetens tydliga ramar och klarhet. Och prövningen. Vi behöver vara förankrade i våra centrum, i vårt centrum. Vi behöver veta att vi är Guds älskade barn. Och vi behöver veta liksom var våra gränser går. Vi behöver välja och välja bort. Och Jesus svarar djävulen med bibelord. Det säger ju någonting om att vi också behöver vara förankrade i ordet. Leva med det, känna det. Jag tänker att Jesus skulle kunna diskutera saken med djävulen. Han skulle verkligen kunna sätta djävulen på plats. Men istället så citerar han ett bibelställe från 5:e Mosebok. Varje gång. That's it, liksom. Magnus Malm, han skriver så här, kommenterar det. Det här är ju ganska ospännande och otraditionellt. Men effektivt. Och syftet är liksom ett enda. Och det är att freda sina gränser. Eller med andra ord, att vara den han är. Jesus behöver inte bevisa något inför djävulen. Hans fokus är att bevara den identitet som bekräftades i dopet. Faderns älskade son. Utifrån den identiteten möter han frestelserna på tre avgörande områden i varje kristens eller varje ledares liv. Vad lever jag av? Vad ska jag göra? Och vems ära söker jag? Eller försörjningen, tjänsten och målsättningen. Det där kan man stava på länge och fundera på. Sen läser vi om besöket i synagogan i Nasaret. Där Jesus får läsa texten från profeten Jesaja. Och man brukar kalla den här texten för Jesu programförklaring. Det han kom för att göra och ge. Och vi kan ju tycka det är lite märkligt. De har Jesus där. De har blickarna fästa på honom. De lyssnar till varje ord han säger. Och så blir de provocerade. Utmanade. De känner honom. Tycker att de vet precis vem han är. Och det här låter inte som det borde låta. Syn för de blinda, säger han. Det gäller de som rent fysiskt inte kan se. Och ett löfte om läkedom. Men jag tror också att det handlar om oss allihopa. Vi som ser men ändå inte. Vi som inte fattar eller vi som väljer att blunda. Eller vi som ser, men det vi ser, det krockar med våra föreställningar om hur Jesus är. Hur Guds rike borde vara. Hur det borde låta, hur det borde se ut. Vi som ser, men ändå tvivlar. Vi som ibland överväger att faktiskt ge upp hela projektet tro och mer än gärna överväger att knuffa Jesus över kanten, ut ur våra liv. Den här texten väcker en massa längtan hos mig. Jag tycker att jag anar lättheten. Att det går lätt att andas här. Det här är en god plats att vara på. Så här smakar Guds rike. Glädje, befrielse, ny syn, böjda ryggar, nedtyngda som får räta på sig och nåd. Sjukdomar, fattigdom, fängelse och förtryck, det där kan vi känna igen i våra egna liv och i andras. Och i många andra länder i världen, mycket tydligare än här. Och Jesus pekar på så många konkreta områden där han vill göra skillnad. Och där vi som församling med hans kraft ska göra skillnad. Hur vi ska reagera, höja rösten och hjälpa till. Men fattig, fången, blind och förtryckt har så många fler nyanser. Och jag anar min egen brist. Hur vi sitter fast i våra tankemönster. Fångade av vanor och makter som får oss att se snett på varann. Kan kapitel 4 säga oss något om vad nåd och evangelium är? När vi läser och lyssnar så hör jag att vi kan bli befriade från djävulen och de makter som ständigt vill få oss att jämföra oss med varandra och ifrågasätta vårt eget värde. Och precis som Jesus så kan vi bli befriade att säga: jag är Guds älskade barn. Jag tillber bara Gud och jag överlämnar mitt liv i hans händer, i hans vilja. Kan jag leva fri mitt i världen och be att hans rike ska bli synligt i mig och genom mig? Ja, det kan jag. Gud sände Jesus till världen för att han älskar alla människor och vill rädda hela världen genom Jesus. Jesus kom inte för att döma utan för att ge liv i överflöd. Och det här är på riktigt. Fundera på var du är och hur du tänker. Vad det är som känns bekant. Är du mitt i en prövning? Känner du att du också skulle vilja knuffa Jesus över kanten? För att det här går inte ihop. Eller känner du att det smakar vila och lätthet? Förmodligen är vi lite överallt. Var inte rädd. Jesus är Herre. Över alla makter, i alla prövningar, i alla länder och i alla situationer. Han är Herre. Djävulen utmanar, frestar och vill skilja oss från Gud och från varandra. Men anden leder, visar och är nära även i ensamheten. Även om det ser ut som oönskad ensamhet, prövning och kamp. Han är med. Han gör någonting. Han vill påminna oss om Guds kärlek och visa oss vem Jesus är, vem du är och vem jag är. Där. En bön som du gärna får be med i. Jesus, om du är den du säger att du är och om jag är den du säger att jag är, älskad, jag vill, jag tror, hjälp min otro. Amen. Herre, tack att du känner oss och vet precis vilka vi är. Tack att du ser den som står vid kanten och är beredd att knuffa dig ut ur sitt liv för att det här funkar inte. Tack att du ser den som längtar efter befrielse. Tack att du ser den som tröttnat på sina egna ord för att jag har bett så länge och jag har inte sett ditt svar. Kom Herre och tala till oss. Låt ditt ljus lysa in i våra liv. Hjälp oss att se dig. Amen.